Podplay.
De klippte hål i sina läroböcker allihopa. Det var då de började ana.
Så en timme efter att han har kommit till fängelset så hade han och två andra redan rymt.
Och när man tar av skorna inser man också att hon har två olika strumpor på sig. En lång lila och en kort orange.
Och då slutar Karin prata och så hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Jaha.
Visst?
Ja.
Du ska få prata hur mycket du vill snart, men inte med en sån mumlig, galen professor-ton i bakgrunden.
Goals-ton.
Hur är läget, Karin?
Det är liksom dirty talk hemma hos mig. Det är det vi har gemensamt. Vi gillar galna professorer, det gör vi.
Ja.
Nej men det är bra tycker jag.
Ja, bra.
Jag är hemma och jätteglad att vara hemma och väldigt sugen på liksom mitt vanliga liv. Jag har haft en superflängig helg som var asrolig. Det var i Lund, jag var i Stockholm, det var fest och det var Lund Comedy och det var fullt jävla ös typ. Men nu känns det verkligen toppen att så vara hemma i min säng. Jag tvättat idag. Det kändes bra. Du fattar vad jag menar.
Bara återgå till det vanliga, lite mer gråa livet man har fan, till vardags.
Vad skönt. Du vet, jag är så trött på färgspråkning.
Nej men jag förstår precis vad du menar. Ibland är det typ det bästa som finns att bara landa.
Fram tills då om 2 veckor när du gifter dig. För det.
Ja, för då ska det färgspraka.
Alltså det kommer spraka så mycket i regnbågens alla färger kommer det spraka. Jag längtar så mycket. Hur längtar du? Längtar du till ditt bröllop?
Jag längtar. Det ska bli jättekul. Alltså det blir mer och mer pirrigt såklart för varje dag som går. Att nu är det så här, snart kan vi se 10 dagars prognosen fram till lördag. Jag drömmer typ stressdrömmar.
Vad drömmer du då?
Drömde jag att jag planerade mammas 50-årsfest. Och hon, alltså du vet, det var bara, det känns att det liksom börjar hända saker.
Men har du drömt några stressdrömmar om bröllopet?
Nej, inte än. Men det här var väldigt tydligt att det handlade om partyplanering i ett
var din mamma
dåligt läge.
Eller?
Ja, så det var inte kul. Nej, men det ska bli så kul. Jag är verkligen, alltså det känns jättepirrigt.
Det kommer bli så jävla roligt. Jag längtar verkligen så mycket.
Ja, jag med.
Jag ska, gråta så gott. Gråta vackra kärlekstårar när du gifter dig.
Alltså vet du, jag tänkte på faktiskt i helgen, apropå det. För Oscar är ju kanske den mest lättrörda personen jag känner.
Fan, kommer du tycka att det är lite av en ick om han gråter för mycket?
Nej, alltså tvärtom. Jag kommer bli så kränkt om han inte fäller en endast liten tår under hela helgen.
Ja. Alltså, jag med. Vet du vad? Om han inte gör det, då lovar jag att typ sparka honom på smalbenet.
Please do.
För ert äktenskap
han grät
måste
liksom när vi kollade Idol i lördags. Auditionstadie.
Åh gud, vad roligt.
Då vet man.
Det är fan, då vet man verkligen. Du, jag tänker att vi alldeles strax ska dra igång med den här podden. Men innan vi gör det, tänker jag att vi kan slå ett litet slag för vår Patreon, patreon.com/mordmotmord, för där finns ett rykande färskt extrafall som vi släppte igår.
Ja, som var alltså så sorgligt.
Att det visst var det sjukt.
Det var ju på en helt sjuk nivå.
Det handlar om en person som blev liksom kidnappad kan man säga och inlåst i över 30 år.
Ja.
Det var inte ljust, det var det inte.
Det var inte ljust, nej.
Men det har jag där i alla fall lagt till er att ta del av. Och i slutet av månaden så ska ju du berätta om det fall också. Så att det är bara att bli medlem där så får man tillgång till det. Och även de fallen som vi har släppt tidigare. Och alla de andra avsnitten som vi har släppt tidigare.
Så allt att, annat kött.
Verkligen. Så gör det om ni inte hatar oss.
Exakt.
Och även om ni gör det kan ni unna er en liten hatlyssning. Nu sätter vi igång med den här podden så ni har något gott att hatlyssna på nu.
Okej, Karin, idag ska vi tvärs över Östersjön.
Jag vet inte. Aha, till typ...
Blev osäker på geografin nu. Vi ska till Finland.
Ah, okej. Okay. jag vet inte vad som ligger där. Men sen hade jag nog, jag hade gissat Estland, Lettland. Alltså, det var det.
Det ligger också där.
Ja, exakt. Men,
Det är för nära. Finland är för nära på något vis.
Japp. Och deras sak är ju vår sak. Berätta vad du ska berätta om därifrån. Absolut.
Den 4 december 1937 föddes Matti Markkanen i Lappo i Finland. Han växte ju upp under andra världskriget i Finland, så det är liksom en ganska laddad tid och plats att växa upp på, kan man säga. Båda hans föräldrar arbetade med underrättelsetjänst under krigstiden. Och efter kriget så var det liksom inte lika stort behov av underrättelsetjänstearbetare. Underrättare, eller vad det kan tänkas kallas. Så att de fick helt enkelt liksom ta och skaffa sig ett nytt jobb.
Fan vad
och
tråkigt det ska den, vara.
Alltså verkligen, att lämna det
spionen.
Till att liksom... Ja, men det Mattis pappa i alla fall börjar göra är att han börjar undervisa i språk hemma. Han var språkbegåvad och insåg att det liksom fanns en lucka att fylla. Så han erbjöd de här många ryska personerna då som hade liksom kommit och flyttat till Finland kurser i finska.
Mm.
Och flera av de här studenterna var kanske helt vanliga ryska personer, men många var då så kallade diplomater eller då kort och gott spioner och då KGB-agenter. Och det märktes tidigt liksom att Matti var väldigt smart. Han hade lätt att lära sig det mesta och han var också väldigt trevlig och väldigt charmig. Och det var nog de här egenskaperna som gjorde att någon av alla de här personerna som passerade familjen Markkanens hem tyckte att han skulle bli en utmärkt agent.
Men vänta, var hans föräldrar underrättelsetjänst på finska sidan?
Ja.
Eller var de också KGB-kopplade?
Nej, alltså jag tror inte det. Det framgår inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig.
Så speciellt, visste de liksom om att alla de som kom... Okej, jag ska inte fråga för många frågor. Men visste de om att alla som var i deras hem och läste finska, att de var liksom... Att alla kom med sådana, du vet, tidningar med hål i?
Jag vet inte, Karin.
De klippte hål i sina läroböcker allihopa. Det var då de började ana.
Nej, och det är ju så här, det finns ju då av naturliga skäl liksom inga så här direkta, det finns liksom inga hårda bevis för att han faktiskt var en del av KGB. Nej. Eftersom han då skulle vara en hemlig agent. Så att jag menar, det här är väl
vem
så.
Vet.
Vem vet aktivt lite, även om det mesta tyder på det. Det finns då källor som säger att hans mamma tyckte då till exempel att han luktade ryska cigaretter och att hans pappa reagerade på att hans kläder liksom var vikta på ett sätt som man inte viker kläder i Finland, men som man gjorde i Ryssland. Så att jag vet inte om det liksom är så.
Jag fattar.
Det är mer. Men han var så här i USA för att plugga. Efter det var han i England länge och det var då enligt källor för att han var där för att samla liksom, intel åt ryssarna. Men under tiden i England så hände någonting då som får honom att vilja lämna sitt uppdrag. Och det kan man ju såklart inte bara göra. Alltså man kan ju inte bara sådär säga upp sig från KGB. Men han lyckades liksom typ lämna England och rörde sig till Frankrike. Jag kommer liksom ta den här ungdomsperioden ganska snabbt förbi för att landa där jag så småningom ska landa. Men så han flyttade från England till Frankrike och det var i Frankrike då så pågick Algeriets frihetskrig. Som du kommer ihåg att vi pratade om det för några avsnitt sen, om Jacques Merin som begick en massa skit där under den här organisation armée secrétaire.
Bra.
Något på franska så. Matti då blev aktiv i samma grupp som Jacques Merin var aktiv i. För att han träffade en kvinna som var med i den här gruppen. Så han liksom joinade den här gruppen. Och de utförde ju då bombningar, gjorde massa grejer och klassades ju som en terrorgrupp.
Mm.
Så Matti är då med i det här, han blev otroligt kär i den här kvinnan och för hennes skull så gjorde han då en massa skit i Frankrike. De smugglade vapen och han deltog i så här förberedande av terrordåd och du vet sånt där. Så han hamnar snett helt enkelt i Frankrike, om man då inte tycker att det redan var snett att vara en KGB-agent. Alltså, kan man ju tycka.
Jag tror att vissa kan tycka det med. Men det här förberedelse till terrorbrott låter ju onekligen som snett.
Ja, och jag vet liksom inte hur, men hon var en väldigt aktiv part och eftersom han då var så kär i henne så var han liksom med.
Han borde vara den där, I would do anything for love.
Ja,
but
absolut.
I won't do that.
Exakt så. Men han lämnade den här gruppen efter att han hade varit med vid någon kupp där den här kvinnan som han älskade då blev skjuten. Så att det liksom, de gjorde massa hemska saker, men hans liksom personliga upplevelse blev ju då också väldigt tragisk för att han blev av med sin tjej. Då är det som att han inte riktigt vet vad han ska göra. Och eventuellt som han ändå så tröttnade på att vara del av den här gruppen, för han återvände då tillbaka till Norden och Finland. Och när han väl är tillbaka i Finland då, så är det som att, eller det sägs då att KGB hjälper honom att få ett jobb, ett riktigt jobb eller man ska säga, på Finnair, där han då skulle vara ansvarig för olika passagerare på Kastrup, alltså flygplatsen i Köpenhamn.
Mm-hmm.
Och tanken var väl då från KGBs håll att han skulle rapportera till dem vilka som flög in och ut och vad folk gjorde, du vet, när de var på genomresa i Köpenhamn, för redan då var Köpenhamn en hubb i Skandinavien. Och när han sköter sitt jobb där på Kastrup så träffar han en man, en passagerare, som han liksom blir beordrad att han ska ta lite extra hand om när han ska på en intensiv rundresa i Norden. Och den här passageraren är en av Finlands absolut största smugglare av typ alkohol och diverse saker. Mm. Och med den här personen så rycks då Matti ut på äventyr eller jävelskap igen. Matti guidar den här smugglaren runt och presenterar honom för massa olika personer, dels i den undervärlden som han känner. Och den här smugglaren tycker då att Matti är toppen. Han är charmig, han kan jättemånga olika språk, han kan prata med alla de mötte på deras liksom nivå, du vet sådär. Och efter de här 2 veckornas rundtur så erbjuder smugglaren Matti ett jobb som hans chaufför. Och Matti nappar på det här.
Mm.
Det visar sig ju såklart att Matti inte bara ska köra hans bil, för den här smugglaren har en annan idé för Matti och sig själv. De ska då inte bara smuggla sprit tillsammans, utan de ska då också tillverka egen sprit. Och de kör på. De renar metanol så att det då ska bli drickbar alkohol. Och sen säljer de det billigt till privatpersoner, men också till så här, olika klubbar och restauranger. Och det går liksom skitbra för dem. De säljer hur mycket som helst. Men det är då såklart inte helt ofarligt att rena metanol och sen dricka det. Och det var personer som drack deras sprit och sen avled då efter att man hade druckit den.
Oj.
Men så jäkla hemskt liksom. När polisen då började grotta i vad som har hänt de här personerna så ledde spåren snart tillbaka till smugglaren, men de ledde inte tillbaka till Matti, för han har då sett till att inga spår kan leda till honom. Han har, du vet, aldrig skrivit på några papper, du vet, aldrig varit officiell, eller vad man ska säga, i de här sammanhangen. Men efter att det här har skett och att smugglaren då har åkt fast, så lämnade han Finland så snabbt han bara kunde. Liksom. Och då återvände han igen till Köpenhamn. Och det var egentligen bara helt utan plan som han hamnade där. Han behövde lämna Finland snabbt liksom. Och han hade lärt sig prata danska och du vet så. Han var verkligen typ dansk efter att ha bott där i några år. Och det som hände sen hände liksom lite av en slump kan man väl säga. För att polismästaren i Danmark var väldigt, väldigt stolt och väldigt verbal om hur lite bankrån det var i Danmark. Och hur det då berodde på att den danska polisen var så snabba med att agera och gripa de personerna som liksom försökte sig på det här. Så det pratar polismästaren om. Och under samma period så gjorde Volvo reklam för hur bra och stöldsäkra deras bilar var. Och det var liksom som att Matti retade sig på de här två sakerna och bestämde sig för att han skulle motbevisa både Volvo och den danska polismästaren. Och det här blev då startskottet på en väldigt lång och uppmärksammad bankrånarkarriär. Eller karriär kanske man ska säga. Bankrånar. Följd. Liv. Hans första rån var litet om man jämför med det som sen skulle komma. Och det var liksom mot en närbutik. Han stal veckokassan och butikschefens bil. Och det var ju såklart inte litet för den personen som blev rånad, utan det var ju såklart ett trauma. Men bytet var litet i form av pengar. Men bilen som han stal var perfekt för Matti, för det var en Volvo. Och en Volvo då som Matti kunde använda i sitt nästa rån. Mm. Hans första större rån var mot en bank utanför Köpenhamn, och det var liksom en lugn morgon på banken när han då klev in i någon typ av vad som beskrivs som en elefantmask typ. Och han klev bara fram till kassan. I handen så hade han med sig ett avsågat hagelgevär, och han sa åt kassan på perfekt danska att hon inte skulle trycka på någon larmknapp utan lägga alla pengar i den väska som han hade med sig. Och när hon då packat ner massa pengar så tackade han och sen lämnade han banken och speedade därifrån i en Volvo Amazon. Med sig fick han 56 000 danska kronor, och när han kört en bit bort från rånet så lämnade han bilen och sen tog han bussen tillbaka till platsen där banken låg och tittade på när polisen började jaga den här bankrånaren. De sätter igång då, precis som polismästaren i Danmark hade sagt, att så här, jaga skiten, höll jag på att säga. Ja. Liksom de ska sätta fast den här rånaren. Men det är då utan framgång. Det här gör då att Matti fick blodad tand, kan man säga. Han blir supertriggad av att polischefen är liksom så upptagen av att sätta fast den här rånaren som då är han. Mm. Så hans nästa rån bestämde han då skulle vara i området där polischefen bodde. Och sen fortsatte han bara ta bank efter bank efter bank. Och det var alltid på samma sätt. Han klev in, hade med sig ett vapen, men han var alltid trevlig. Och när han hade fått sitt byte så hoppade han alltid in i en Volvo. Ganska snabbt då så fick han smeknamnet Volvo rånaren. Och i Danmark blev han liksom hyllad av folket. Alla tyckte att det var toppen, typ, att han liksom jävlades med polisen. Eller de tyckte att det var kul att följa det, liksom den här som då verkligen retades med polisen. Ja. De var honom så här hela tiden hack i häl, men han kom hela tiden undan.
Jesus Christ, ja.
Och då liksom när han har kört på ett tag så kom han på en idé. Han tänkte typ så här, jag låter mig fångas, och när han gör någonting litet liksom. Och så tänkte han då och hoppades att han skulle avtjäna ett straff för ett litet brott, och sen skulle liksom ingen koppla ihop honom med att han var Volvo-rånaren liksom. Men det här gick då inte alls som han hade tänkt sig. Trots att polisen liksom verkligen famlat i mörkret efter alla de här rånen som han hade gjort, så visade det sig ändå att de hade ganska ordentligt med bevis mot honom. När han då greps för det här lilla rånet så kunde de koppla honom till 10 olika rån och även till ett mordförsök. Han hade vid något tillfälle rånat ett hotell, och när han kom dit så hade den liksom, killen som jobbade natt på hotellet vägrat liksom, att lämna över några pengar. Och då hade Matti då dragit vapen och skjutit mot den här killen 2 gånger. Och ett av skotten hade gått rakt igenom den här mannens arm, och det andra skottet som sköts mot bröstet hade stoppats av en tjock anteckningsbok som den här killen hade i kavajen på sin ficka.
Vad sjukt.
Matti själv då sa liksom att det var reflex. Alltså han har ju jobbat och varit aktiv i så grupper som var liksom väldigt våldsamma, så han menar att han var liksom, det var en reflex, men han hade inte något uppsåt med det egentligen, typ så.
Han dömdes då för de här 10 rånen och för mordförsöket till 16 år i fängelse. Och han dömdes i Danmark men önskade att få avtjäna sitt straff i Finland. Och det var liksom inte bara för att det var hans hemland, utan det var då egentligen för att han var helt säker på att det skulle vara liksom slappare i finska fängelsen än i danska fängelsen. Mm. Så han flyttades till Finland, satt 7 av 16 år i fängelse och sen släpptes han då för bra beteende. När han kom ut så hade han en fru och en dotter som väntade på honom och han försökte då leva som vem som helst. Och jag tror att han typ har träffat sin fru. Alltså det är lite oklart exakt när de träffas, men han har liksom en liten dotter när han kommer ut, så hon har liksom fötts när han sitter inne. Mm. Och han försöker då liksom leva ett helt vanligt liv, men han har ju blivit känd i hela Norden för hans bankrån och det är liksom ingen som vill anställa honom. Och när hans fru då också blev av med sitt jobb så kunde han liksom inte stå emot längre, eller vad man ska säga. Han stal en Volvo Amazon på nytt och åkte till en postcentral som han rånade. Och polisen igen bara vet ut, letar efter honom, hittar honom inte. Och han bara fortsätter att begå rån efter rån efter rån igen. Han fångades till slut även den här gången och dömdes återigen till fängelse. Så fort han anländer till anstalten så började han liksom sekund ett planera för sin flykt. Han gjorde väldigt snabb research kan man säga på vilka sätt man kunde ta sig ut och började liksom på vägen in samla på sig kompisar som skulle kunna hjälpa honom ut. Så en timma efter att han har kommit till fängelset så hade han och 2 andra redan rymt. Mm. Och det beskrivs typ som att de så här hoppar över ett stängsel typ. Så sjukt.
Fan vad sjukt.
Efter att de har rymt så tog de tåget till Sverige och sen rör de sig liksom mellan Sverige och Norge och där fortsätter de som grupp liksom att råna banker och postcentraler och andra typ butiker och sånt. Och alla pengar de fick med sig byte festade de upp typ, och levde sånt riktigt high life med. De greps vid något tillfälle men rymde från häktet och bara fortsatte liksom. Så att det sker mycket hela tiden. Till slut åkte de fast igen och då uppstod det liksom någon slags konfrontation som slutade med att skott avlossades och Matti dömdes då till 7 år i fängelse som skulle avtjänas på ett av de fängelserna i Finland som hade liksom högst säkerhetsklassning.
Så det tog honom 2 timmar att komma ut?
Typ. Han förstod att det skulle vara svårare den här gången att liksom ta sig ut, men han började med en gång också att planera tillsammans med en annan intagen hur de skulle ta sig ut. Och en kväll när vakterna typ hade personalfest så lyckades de ta sig ut på ett så här helt otroligt sätt. Mm. Han lyckades typ borra sig ut på något vis. Han vet borrar upp muttrarna typ på dörren. Alltså det är något så här helt så prison break-aktigt. Eller jag har själv aldrig sett den så jag vet inte om de gjorde så. Men Jönssonligan-aktigt mer kanske då. Och sen så när han har kommit ut ur sin det har jag sett många gånger. Efter han har tagit ut sig sin cell så fritog han sin kompis då med en hemmagjord nyckel. Sen klättrade de ut på taket och firade sig ner i någon typ av hemmagjord lina och det var alltså 20 meter ner från taket.
Uh-huh.
Sen gav de 2 sig ut på en rånarturné i Sverige och Finland. De får också tag i jättemycket pengar som de festar upp. Men till slut så liksom skiter det sig mellan de här 2. Det beskrivs som att de liksom har olika syn på tillvägagångssätt helt enkelt. Den ena då, som inte var Matti, var mycket mer våldsam helt enkelt. Och även den här gången då åkte han in på ett sånt otroligt bevakat fängelse. Då är de väl verkligen, de har väl sån kod röd på honom eller någonting, vad det kan tänkas vara. Mm. Han har sagt i efterhand att även om det var väldigt lockande för honom att rymma flera gånger så stod han emot det för sina barns skull, för han har då liksom fått fler barn under den här olika rymningsperioderna typ.
Så 1987 så släpptes han fri, då hade han avtjänat sitt straff och då var han liksom verkligen så känd. Det talades om att det skulle göras film om honom, det skrevs både en och två böcker och han fick efter det vara med och uttala sig som expert i olika forum, du vet, både på media och i media och så här massa olika platser när det handlade om brott och kriminalitet.
Han är inte en Clark Olofsson-person?
Ja. Alltså verkligen. Han åkte fast en gång till och det var för häleri. Han hade då enligt egen utsago förvarat stöldgods åt en vän som han då inte visste var stöldgods helt enkelt. Mm. Han dömdes för häleri eller till, liksom för, och avtjänade då ett år i fängelse. Efter den frigivningen så verkade enligt vad jag kan utröna som att han var liksom en laglydig medborgare. Mm. Men 2008 så begicks ett rån i Sverige. Kvart över nio på morgonen så rammade en Passat, en Volkswagen Passat, en bank. Och rånaren iförd rånarluva klev ut med pistol och började liksom packa ner pengar från bankvalvet, som råkade vara öppet precis när den här bilen körde in i banken helt enkelt. Mm. När rånaren var nöjd med sitt byte så hoppade den in i en annan Passat och sen så brände den här Passaten därifrån. Personen som begick det här rånet var då inte Matti, han var ju 71 år gammal, men det var då Mattis son, Zachary. Mm. Jättedeppigt. Och han började liksom leva som sin far ganska tidigt. Men han åkte fast efter det här rånet och fick sitta av en del tid i fängelse för det såklart. Matti Markkanen avled 2016, omgiven av familj och vänner. Men Zachary då satt inne när hans pappa gick bort. Och Zachary är idag... laglydig eller vad man ska säga. Han bestämde sig då att aldrig mer göra någonting för att han aldrig mer liksom ville missa någon så här viktig händelse så att det här var ju en tragisk händelse, men det verkar som att han liksom, det fick honom att så här välja ett helt vanligt svenssonliv med sin familj. Så mörkt.
Liksom deppigt det där att typ så ärva sin förälders demoner eller vad man ska säga. Det var ju den, den manliga förebilden han hade.
Exakt, och det verkar som att så här, eller det beskrivs då som att Matti, du vet, har haft med honom så att han har fått testa skjuta på burkar och sånt när han var liten, och det kanske man kan göra, det finns väl liksom andra som gör det, luftgevär och sånt med sina barn, men att liksom hela det här att han var liksom i fängelse, du vet, gjorde massa grejer, att han ändå, precis som du säger, det var hans förebild liksom, och då, men idag då så lever han ett helt vanligt liv med fru och barn, så.
Shit, alltså.
Så det här var liksom väldigt komprimerat om Matti Markkanen, då också kallad Volvo-rånaren, som har varit liksom en av Nordens absolut mest aktiva rånare.
Jesus Christ.
Jag har läst en artikel i Vimmerby tidning som heter "Han tog som gisslan vid bankrån, klart jag var rädd", av Charlotte Madestam. Jag har läst "Volvo Markkanen död, begick hundratals brott i de nordiska länderna" av Niklas Lönnqvist på Hufvudstadsbladet. Jag har också läst "Volvo finländaren tros vara inte nordisk storsmugglare", som är en artikel från 1968, också i Hufvudstadsbladet och liksom återskriven av då också Niklas Lönnqvist i digital form. Jag har läst en artikel som heter "I sin pojka", som betyder pappas pojke, på Iltalehti, skriven av Timo Kiski. Jag har sett en dokumentär i tre delar på SVT som heter "Volvorånaren", som handlar om en tjej som är typ, alltså hon släktforskar i Danmark. Hon är danska och släktforskar, och så visar det sig att hon har kopplingar till honom helt enkelt. Mm. Och sen har jag lyssnat på en helt otrolig Spotify-dokumentär i fyra delar som handlar om Matti, och den heter då "Volvo Markkanen", och så är det då fyra delar, och den är gjord av Antonio de la Cruz och det är en Third Ear production.
Just det. Du, tack snälla, vilken jävla historia.
Tack, eller, eller hur?
Vilket liv. Jag blev utbränd bara jag hörde det.
Alltså jag med. Här ligger man i lä med aktiviteter.
Verkligen, han vill också, han borde ha testat på det här med lite grå vardag.
Alltså ja, ja, ja.
I Colorado, USA, närmare bestämt den lilla staden Breckenridge, är det riktigt tungt vinterväder den 6 januari 1982. Det har snöat ordentligt i flera dagar och temperaturen närmar sig minus 25. Men det här är liksom inget superovanligt i det här området, framförallt inte med den här typen av snöfall. Och det var inte heller någonting som fick människor att hålla sig inomhus, för att det här är typ... Det är så det är i det här området på vintrarna. Det är liksom uppe i bergen. Det är
vilka bra kläder man måste ha för att bo där.
Alltså verkligen, verkligen. Mm. Och 29-åriga Barbara Oberholzer, kallad Bobby Joe, ringer då hem till sin man Jeff för att meddela att hon ska ta ett par glas efter jobbet. Då liksom, det är inga konstigheter med det alls. Alltså det är inte som, det här är liksom inte ett sånt läge att man bara, det är typ snöstorm, alla håller sig hemma. Så funkar det inte här. Utan Bobby Joe har då varit på jobbet. Det var en dag som vilken annan. Och hon har just fått reda på att hon ska bli befordrad från sin receptionisttjänst. Så hon vill ut med sina kollegor och fira lite. Jeff frågade om hon ville bli hämtad senare. De bodde lite mer än 2 mil från Breckenridge. Hon säger att det inte behövs, utan hon ska antingen få skjuts av någon, som någon av dem hon är ute med, eller så ska hon lyfta hem. Och det här lyftandet var också väldigt vanligt i det här området. Alltså folk lyftar hela tiden. Det känns lite grann som att det är så, här går inga bussar typ. Så att det är liksom bara helt normalt att man bara...
Min mardröm.
Ja, alltså verkligen. Att man bara lyftar med folk. Och jag ska säga, jättemånga som bodde här omkring kände varandra liksom.
Mm.
Hon är van att lyfta liksom. Det känns lite som att det är kollektivtrafik. Men Bobby Joe säger att hon inte blir sen och att de ska ses några timmar senare. Men när Jeff vaknar från en nap framför tvn har klockan hunnit bli 12 och Bobby Joe är fortfarande inte hemma. Och han känner direkt att något är fel, men väntar till efter klockan 2, vilket är när barerna stänger, innan han ger sig ut för att leta efter henne. När han knackar på hemma hos några av de vänner hon varit ute med, så berättar de yrvaket och liksom förvirrat att Bobby Joe lämnat baren strax innan 8 på kvällen.
Nej.
Jeff åker till polisen för att anmäla henne saknad, men får då höra att det måste gå 24 timmar innan de kan börja leta efter henne. Både Jeff och Bobby Joe kom från Racine, Wisconsin, och träffades när de knappt hunnit fylla 20 år. Och sen dess var de liksom oskiljaktiga. De hade då tillsammans flyttat till det här området som blivit lite så hippie-community i bergen. Mm. Och där passade Bobby Joe och Jeff in fint och fick mycket vänner sådär. Bobby Joe var snäll och omtänksam. Både hon och Jeff tog det här bergslivet till sig verkligen. Så de var ganska så outdoorsy personer. Bobby Joe gillade djur, hon hade en hund. Och så älskade hon fåglar och tog hand om fåglar hemma i parets hem. Och i det hemmet så börjar nu deras vänner samlas för att hjälpa Jeff att leta efter henne morgonen efter hennes försvinnande. Och när de är där då, och som sagt folk börjar komma dit, så ringer det på telefonen. Och det är en ranchägare en bit bort som berättar att han har hittat Bobby Joes körkort på sin uppfart. Så Jeff bestämmer sig för att åka dit, och på vägen dit får han då syn på nästa ledtråd. För liggande på snön längs med vägen mellan baren och deras hem ser han Bobby Joes ryggsäck. Han går ut ur bilen för att hämta den, och då hittar han något mer. För bredvid väskan så ligger en av hennes vantar och en servett, och båda två är fläckade med blod.
Oh, nej.
Samtidigt bestämmer sig några av deras vänner för att börja leta efter Bobby Joe på skidor. Och efter ytterligare några timmar så ger det resultat. En bit från vägen, drygt 1,5 mil från Breckenridge, där hon då sist såg sitt liv,
Redan nästan täckt av snö hittar de henne. Bobby Joe har blivit skjuten med 2 skott i överkroppen. Och på hennes ena handled sitter ett buntband. Och det är så kallt att trots att det här är liksom typ förmiddagen eller åtminstone vet lunch dagen efter hon har försvunnit, men hennes kropp är typ ändå redan frusen för att det är så jävla kallt liksom.
Gud vad hemskt.
Det är bara hennes fotspår på platsen, men det finns blodspår som polisen inte riktigt tycker stämmer överens med liksom resten av brottsplatsen. De hittar också 2 andra saker där. De hittar en nyckelknippa med en stor och ganska så här tung karbinhake kan man säga. Den visar sig vara Bobby Joes. Och även en orange strumpa som inte är hennes. Det är som en så här kort men liksom varm socka. Typ. Det är som en liksom stickad strumpa fast den är som en ankelsocka om du tänker. Men den är inte hennes. Hon har sina strumpor på sig. Å andra sidan så är ju den här brottsplatsen är ju lite av en mardröm. Alltså det är 25 minus på ett berg i snöstorm. Mm. Det är inte direkt super lätt processat kan man väl säga.
Nej.
Och dessutom så pratar de också om att, eller pratar polisen också om det här att det är skitsvårt med typ vittnesmål för att alla har så jävla mycket kläder på sig.
Ja, man ser typ inte,
man ser typ inte vem någon
hur
är.
Hur ser ut.
Liksom. Nej, exakt.
Oh,
så
Gud.
Varken typ Bobby Joe eller en misstänkt gärningsman skulle vara ganska svår att känna igen. Typ.
Mm.
Den 8 januari, alltså 2 dagar efter Bobby Joes försvinnande, kommer en annan anmälan till polisen. Det är den 21 år gamla Annette Schnee som för 2 dagen i rad missat sitt arbetspass på en Holiday Inn i närheten. Och det var inte likt henne. Annette kom från Sioux City, Iowa, från en familj med 5 syskon. Hon var rolig, bubblig och utåtriktad. Hennes pappa dog när hon var liten och hon var väldigt nära sin familj. Men trots det hade hon då liksom kastat sig ut i livet på egen hand. Hon ville bli flygvärdinna och hade flyttat till Colorado för att försörja sig i väntan på att komma in på... Hon ville typ gå en viss flygvärdinneskola på något sätt. Och höll då på... Hon jobbade där för att liksom försörja sig och spara ihop pengar och sådär. Så hon hade 2 jobb, delvis på den här Holiday Inn och delvis på en cocktailbar. Och hon hade då som sagt flyttat till Colorado ensam, men det här livet passade henne jättebra för hon älskade verkligen det här liksom, ja men outdoors-grejen typ. Hon älskade att vara i naturen, hon älskade att gå på hiker, alltså hon var verkligen en sån skogsmänniska typ.
Som du.
Och det är alltså då en av hennes kollegor som anmäler hennes saknad. Hon har gått från jobbet eftermiddagen den 6 januari. Och sista gången hon sätts till var strax innan 17 då hon lämnade apoteket i Breckenridge. Annette hade ingen bil så hon brukade lyfta runt i området. Och nu har polisen alltså då 2 unga blonda kvinnor som ofta lyftade som försvunnit från samma lilla stad. Alltså det bor typ 4500 personer här. Med 3-4 timmars mellanrum.
Alltså fy.
Polisen tror att fallen hänger ihop men har liksom inget sätt att bevisa det. Det finns inga kopplingar dem emellan. Jeff säger att de inte har träffats. Men när han ser Annettes bild i tidningen så går det upp ett ljus. Så han ringer polisen och säger att så här, jag tror inte att Bobby Joe har träffat henne, men jag har träffat henne. För jag har, alltså jag har plockat upp henne när hon lyftade. Typ några månader tidigare. Och polisen har varit lite misstänksamma till Jeff redan tidigare. Alltså delvis tror jag bara att det är en sån... Han är ju mannen, liksom. Hans alibi för den här kvällen är ju att han har varit hemma och typ somnat framför tvn. Och dessutom så tycker de att det är konstigt hur han hittade hennes ryggsäck bara så där från vägen. Alltså att han typ såg från bilen hur hennes ryggsäck låg typ en bit bort. Yeah. Tycker de är så här, att det är som att han visste vad han skulle kolla. Liksom. Och när han då erkänner det här om det här lyftandet och att han har träffat Annette så styrks då misstankarna. Men han nekar till allt och klarar också ett lögndetektortest. Och samtidigt fortsätter sökandet efter Annette som alltså är liksom spårlöst försvunnen efter hon har setts till vid det här apoteket. Hennes stackars familj vet ingenting om vad som har hänt henne efter det att hon gick därifrån. Och det är ju svårt att söka efter en kropp i snön. Och snön ligger i Colorado ända fram till sommaren. I alla fall, i den här delen av Colorado, ska jag säga. Den 3 juli 1982 har en familj åkt till sitt sommarhus som ligger vid floden Sacramento Creek i närheten av Breckenridge. Och nu har då snön till slut smält bort. En av familjens söner går till floden för att fiska när han får syn på en kvinnokropp som ligger med ansiktet neråt i vattnet. Och det kommer då visa sig vara Annette Schnee. Så hon har försvunnit i januari och nu är vi i början av juli då. Och vattnet i floden är så kallt eftersom det kommer från bergen, så kroppen är i förvånansvärt gott skick. Annette har också blivit skjuten i överkroppen, precis som Bobby Joe. Hon har vinterkläder på sig, jacka, varma byxor och så vidare. Men när man tittar närmare så inser man att kläderna är i oordning. Liksom. Mm. Dragkedjan på jeansen är trasig, skorna sitter på fel fot. Och när man tar av skorna inser man också att hon har två olika strumpor på sig. En lång lila och en kort orange. Det är solklart att den orangea är likadan som den man hittade vid Bobby Joes kropp. Och innan har ju polisen inte haft någon, alltså de har bara haft en känsla av att det är kopplat och typ alltså baserat på de här omständigheterna. Men nu anser man då att man har en så här, att man har bevis på att de här två morden hänger ihop liksom. Det kommer visa sig att även om Annette då älskar livet i naturen så hatar hon att bli kall, så därför har hennes mamma tagit för vana att ge henne varma kläder och framförallt varma strumpor typ då och då. Och just det här orangea paret fick hon då i julklapp bara några veckor innan hon försvann av sin mamma. Och som sagt, med det här fyndet så har då polisen en tydlig koppling mellan morden. Så polisens teori blir att Annette har kidnappats först. Gärningsmannen har plockat upp henne runt 5-tiden den 6 januari. Han har då våldtagit henne. Och sen har hon då liksom satt på sig kläderna så fort hon har kunnat helt enkelt. För att försöka ta sig ifrån honom. Och därför har hon på sig två olika strumpor. Och därför har hon skorna på fel fot. Och sen så har hon liksom lyckats ta sig ur bilen och börjat springa. Och när hon har sprungit därifrån så har han skjutit henne i ryggen.
Men gud.
Därefter har han åkt tillbaka till Breckenridge och drygt 3 timmar efter kidnappningen av Annette plockat upp Bobby Joe. Det finns inga bevis på att hon har blivit utsatt för någon form av sexuellt våld. Kanske är det så att hon lyckades ta sig ur buntbandet. Hon hade då ett buntband på ena handleden. Och kanske har hon liksom lyckats ta sig ur det och börjat springa. Och när hon gjort det, alltså när hon har typ fått upp dörren, börjat springa, så har hon fått med sig Annettes strumpa ur bilen.
Åh gud.
Och hon har då också bara hunnit en kort bit innan gärningsmannen skjutit henne. Och sen uppenbarligen bara litat på i båda fallen att vädret och typ naturen ska täcka hans spår helt enkelt. Polisen misstänker då fortfarande Jeff trots att han klarat sitt lögndetektortest. För när man kollar igenom Annettes kläder så hittar man Jeff Oberholzers visitkort i hennes jackficka. Så han har typ en verkstad och polisen tycker att det är skitkonstigt att han har liksom gett sitt visitkort för en verkstad till typ en 21-årig tjej utan bil. Alltså vad är grejen med det, liksom. De förhör honom om och om igen och försöker trycka på så mycket de kan, men Jeff bara fortsätter att förneka att han skulle ha någonting med morden att göra. Annettes familj blir då övertygade efter att ha pratat med polisen, de också om att Jeff är den som har mördat deras syster och dotter, men åren börjar gå och inget gripande sker. Polisen har fler misstänkta. En av dem är Tracy Petrocelli som mördade sin 18-åriga flickvän Melanie Barker i oktober 1981 och sen gav sig ut på flykt under vilken han mördade ytterligare 2 personer. Dennis Gibson som mördades i november 81 i Kalifornien men identifierades först 4 år senare.
och James Wilson, en bilförsäljare i Nevada, som den här Tracy då sköt när han försökte stjäla en bil i mars 1982. Det visar sig att han har varit i Colorado. Han, under tiden som Bobby Joe och Annette försvann, var han inte bara i Colorado. Han bodde på samma Holiday Inn som Annette jobbade på.
Mm-hmm.
Men det går inte att knyta honom till det brottet. Och en annan man kollar på är en man som heter Tom Luther, som faktiskt är förstpolisens första lead utöver Jeff. Och typ poppar upp som möjlig misstänkt flera gånger genom åren. Han har en lång historia av våld mot kvinnor. Hans tjej har en pistol med samma kaliber som den som dödade Annette och Bobby Joe. Och han har då, några veckor efter morden, plockat upp en kvinnlig lyftare i ungefär samma område som han slår med en hammare och våldtar. Den här kvinnan lyckas fly och kan typ... De hittar honom genom att hon lyckas beskriva hans bil. Och han kommer då att dömas till 10 år för den våldtäkten. Men kan inte heller kopplas till, de här, till det här dubbelmordet. Liksom. Men 1995 så får polisen ny information från en som suttit inne samtidigt som Tom Luther. Han ser att Luther skröt om att han dödade 2 kvinnor i det här området runt den här tiden. Men när han förhörs nekar han till allt. Och när polisen pressar honom så säger han, "Those aren't my girls." Vilket är så jävla äckligt sagt. Men det polisen tolkar det som är typ att han bara, det där är inte mitt MO. Liksom. Mm. Han verkar snarare vara en person som, ja, men som, det verkar inte som att han använder pistol, helt enkelt. Men det är ju någonting med det här, du vet, hur många svinobehagliga människor får vara i ett så, alltså ett så begränsat område vid en och samma tid, som gör att man typ aldrig vill gå hemifrån igen.
Alltså.
Så att det här leder ingenstans och polisen är tillbaka på ruta 1. Och det här var då som sagt mitten av 90-talet när de fick den här liksom nya leaden om Tom Luther. Det har alltså gått 13 år. Men till slut då så träder vår vän DNA in i bilden. Polisen har aldrig släppt det här dubbelmordet. De har aldrig slutat utreda det och letar hela tiden efter nya vägar att gå. 1998 får man ett genombrott, för då kan man konstatera att på den blodfläckade vante som Jeff hittade vid Bobby Joes ryggsäck finns inte bara, som man har trott tidigare, bara hennes DNA. Utan det är blandat med en okänd mans DNA. En man som inte är Tracy Petrocelli, inte är Jeff Oberholzer eller Tom Luther. Han är någon annan liksom. Men när man testar provet mot Cody's 2002, 20 år efter morden då alltså, så får man ingen match. Och polisen fortsätter testa i databasen då, men det ger ingenting. Och sen, du vet, har de ju det här att de är så här, tänk när vi får slut på prov. Alltså, de har ju en begränsad liksom bas att testa mot från den här vanten liksom. Så de typ testar då, men det ger ingenting. Och vad kan man då annat göra än att invänta familje-DNA? Det är nu 2020. Polisen i Colorado har fått höra om Golden State Killer-utredningen och är intresserade av tekniken som har använts. 38 år har alltså gått när de skickar in proverna, och året efter, i januari 2021, får de 2 möjliga namn på gärningspersoner.
Mm-hmm.
Det är 2 bröder. Den ena bor i Arizona och den andra bor i Colorado. Polisen Wendy Kipple, som är en av dem som har liksom fortsatt utreda den här, blir chockad när hon får höra mannens namn. För det är en kollega till hennes exman.
Nej.
En man som har jobbat i gruvorna i det här området. En man som heter Alan Phillips. Och de är nu säkra på att de har sin man. Det är han som har begått de här morden. De måste bara ta reda på vad han gjorde i januari 1982 och då förhoppningsvis kunna bevisa att han faktiskt har varit i området när dubbelmordet har begåtts. Och det kommer väl sig vara lättare än man trott,
Och dessutom så kommer man hitta ett helt nytt vittne genom att göra det här. För när polisen söker på Alan Phillips namn i nyhetsartiklar från den här tiden får de lite av en chock. För bredvid en artikel om Bobby Joes försvinnande finns en annan notis som handlar om något som hände samma kväll. Artikeln beskriver hur en man råkade se en nödsignal från fönstret på ett passagerarflygplan. Den här mannen, han var polis, han var på väg hem med det här flygplanet när han såg hur en bil, alltså använde, hur någon liksom använde billyktorna för att med morse, alltså morsekod säga SOS. Så vad är det? Tre långa, tre korta, tre långa eller någonting? Eller om det är tvärtom.
Eller om det är tvärtom.
Fan, jag kommer aldrig bli räddad. Men så att han har liksom bara sett, du vet, randomly råkat kolla ut över det här området och fått se de här billyktorna som någon då använde sig av för att kalla på hjälp. Så han kommer av planet och den här bilen står liksom i ett sånt svin, alltså notoriskt liksom svåråtkomligt ställe som är skitsvårt att köra just när det är snöstorm, vilket ju det är vid den här tiden då. Så han kommer av flygplanet och larmar polisen som i sin tur får be brandkåren ta sig upp till platsen där den här bilen verkar stå. För att polisens fordon kan inte, alltså de funkar inte att köra under dem liksom, på den här platsen under de här omständigheterna. Så att en brandman får åka upp och väl där uppe så hittar han då en man som har fastnat med sin bil. Mannen har ett sår i pannan och säger att han har ramlat medan han försökte få loss bilen. Så brandmannen drar liksom upp honom och sent him on his way. Och den här mannen var Alan Phillips.
Men gud.
Enligt polisen hade han alltså samma dag, alltså bara timmar tidigare och några enstaka mil därifrån, kidnappat och mördat två unga kvinnor. Och nu har han blivit räddad liksom.
Vad sjukt.
De tror att såret som mannen hade i pannan inte då kom från att han hade ramlat, utan de tror att Bobby Joe har använt sin, alltså den här kabinhaken på hennes nyckelring för att liksom slasha honom i pannan. Och grejen är att den här, alltså anledningen att hon har den här kabinhaken är just det. Alltså hon har fått den av Jeff för att kunna försvara sig om någonting skulle hända.
Men gud.
Och just det såret liksom har då gjort att han har faktiskt lämnat blod på platsen. Alltså annars hade de inte haft något DNA att gå på. Det är ju den här vanten som gör att de faktiskt har någonting att testa liksom.
Mm.
Och det är då här liksom den här vanten och det här såret och den här karbinhaken som den här kvinnan har använt sig av för att försvara sig som nu knyter Alan till morden. Så Alan Phillips är dömd sedan tidigare för rån och misshandel. Hans offer var en kvinna som lyftade med honom. Han har alltså hela tiden efter det här bott kvar i området runt Breckenridge. Mm. Och som Jeff själv då säger i en dokumentär jag sett att han bara, jag kan lika gärna suttit bredvid honom och tagit en öl i en bar.
Men gud.
Efter mycket om och men lyckas polisen få tag på hans DNA. Du vet, det är så här, det typ blir via en påse med snabbmatsskräp. Han slänger på ett postkontor. Alltså det är liksom, det är en lång process bara det. Men de får till slut tag på det. Och det visar sig då att det är en match. Så 40 år efter morden på Bobby Joe Oberholzer och Annette Schnee är gärningsmannen äntligen gripen.
Shit.
Han åtalas mot sitt nekande för bland annat mord och kidnappning och juryn överlägger i strax under 4 timmar innan han den 31 augusti 2022 får dubbla livstidsdomar för morden. Han sitter dock bara i fängelse i ett halvår ungefär innan han begår självmord.
Mm.
Han erkänner aldrig att han har gjort det här och han erkänner ju heller aldrig så här, kan han ha gjort något mer liksom. Nej. Alltså det låter ju så jävla, jävla konstigt att han då på 70-talet har begått det här första brottet då som han har dömts för. Och sen begår 2 mord samma kväll och sen ingenting på 40 års tid.
Nej.
Men vem vet, men det låter ju så jävla konstigt typ.
Det låter så otroligt...
Otroligt, otroligt. Otroligt.
Våldsamt.
Ja, nej, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt, verkligen. Det är alltså gått liksom 40 år under vilka Annette och Bobby Joes familj ju inte vet vad som har hänt. Men Jeff dessutom har liksom fått bära de här misstankarna mot honom. Alltså misstankarna att han har mördat den här kvinnan som liksom han var tokkär i och älskade så jävla jävla mycket. Och han vet om att så här, polisen har återkommit till honom om igen fram tills att man med DNA kunde visa att det faktiskt inte var han. Men samtidigt så har också polisen, alltså det är så många poliser i den här historien som aldrig har gett upp typ. Alltså du vet, det har kommit nya poliser hela tiden och varit så här, det här ska vi lösa liksom. Mm. Så trots att det var så mycket rent tekniskt som talade emot det, alltså typ det här med att Annettes kropp inte hittades på så lång tid, att det var de här väderförhållandena det var, så har det liksom till slut ändå gått hela vägen, är bara så jävla jävla otroligt liksom. Och den här orangea strumpan som nej, kopplar de två är också bara så jävla jag vet inte.
Vad sjukt.
Jag har sett serien då Bird in the Backyard, avsnittet Secrets in the Snow, som finns på bland annat Hayo. Det var liksom ett omfattande 1,5 timmes långt avsnitt som djupar rejält i det här fallet. Jag har lyssnat på Twisted Travel and True Crime om fallet. Avsnittet heter A Cold and Snowy Night, The Murder of Bobby Joe Oberholzer and Annette Schnee. Jag har läst artiklar på CBS News, eller 48 Hours då, av bland andra Elena Di Fiore och Paul La Rosa. Jag har läst om fallen på Colorado Bureau of Investigation och på Los Angeles Daily News om Tracy Petrocelli och på unsolvedmysteries.fandom.com. Så det här var då morden på Bobby Joe Oberholzer och Annette Schnee.
Gud, Karin.
Alltså, det är ju också det här skräckfilmsscenerna.
Nej,
av att lyckas ta sig ur bilen, börja springa och sen bara Jesus Christ, alltså.
Det är för mycket.
Och de här liksom kvinnorna som typ på något sätt levde så nära varandra och typ aldrig hade träffats, men förenades av den här, fy fan alltså. Usch, det är så sorgligt.
Verkligen fruktansvärt.
Ja, den här sorgliga historien fick avsluta den här veckans podd. Vi är tillbaka nästa vecka precis som vanligt.
Vi
säger väl ta hand om er tills dess.
Det gör vi. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
En del av